Många är vi väl som sitter bänkade framför tvn och tittar på Robinson. Ja, det är klart att man gör det som Falköpingsbo när AH AH är med, AH Svan. Välkommen hit till studion. Och Annelien, som du heter egentligen. Vi har kunnat följa dig i några veckor här nu. Och det är så spännande. Och tack för att du kom hit och hälsa på oss här.
Tack själv.
Du ska få berätta nu om den här, i alla fall inte hela alltihopa, det kan du ju inte göra. Men du ska få berätta om en del av den här resan, kan man nästan säga. Men jag tycker vi börjar med varför du sökte från början egentligen.
Jag har alltid gillat utmaningar och äventyr och känner väl att ja, men det var dags att göra någonting för mig själv. Jag fick barn väldigt tidigt och har liksom hela mitt vuxna liv haft ja, men, någon annan att ta hand om och lagt all tid och alla pengar på dem. Så nu kände jag att nej, men nu är det dags för mig att göra någonting som bara är för mig.
Och det här är ju verkligen ett äventyr, eller hur? Alltså, man är ju imponerad över att ni som är med faktiskt klarar av det, att ni ställer upp under de förutsättningarna som är. Men kan du inte berätta lite grann om, från det här att du då liksom sökte och sen var det olika steg och så vidare. Hur fungerar det? Det är ju ingenting som vi vet hur det funkar riktigt.
Mm. Jag sökte första gången 2019, men då fick jag inte ens något svar. Sen har jag pratat om det i flera år, att ja, men alltså, jag vill verkligen vara med i Robinson. Det hade verkligen, jag tror att det är någonting för mig. Sen skickade jag in en ny ansökan i december 2023. Och de hör av sig till mig i oktober 24. Då har det alltså gått 10 månader. Och frågade om jag fortfarande var intresserad, vilket jag såklart var. Mm. Sen var jag på intervju i Stockholm. Skulle få veta någon månad senare om jag kom vidare till slutcastingen. Vilket jag gjorde. Och sen var det väl ytterligare någon vecka efter jag hade varit på det som jag fick veta att jag var en av ja, säsongens deltagare.
Och hur reagerade du när du fick det?
Alltså jag bara skrek rätt ut. Jag var helt, alltså jag blev ju, någonstans så kände jag ändå att ja, men det här har nog gått bra. Men det måste ju varit massa andra där också som också gjorde bra ifrån sig.
Men den här intervjun som du pratade om då, vad ingår i en sån där intervju? Vad frågar de och vad liksom vill de veta av dig?
Första intervjun handlar ju mest om att bara berätta om sig själv och varför man vill vara med helt enkelt.
Mm, mm. Och sen vem du är som person, tänker jag också, eller? Lite.
Ja, precis. Och det var väldigt mycket, du är väl inte en person som ger upp. Det var väldigt mycket fokus på att man inte ger upp. Ja. Man får inte hoppa av, liksom.
Nej. Okej. Okay. I svåra situationer då?
Ja, för det är ju några varje säsong som har det ju varit som brukar hoppa av självmant.
Ja. Ja.
Och det var väl väldigt många, det visste ju inte vi då, men den säsongen som precis hade spelats in så var det ju fler än vanligt som hoppade av, som valde själva att hoppa av. Och det var väl det de kände nu då, produktionen, att de vill inte ha ett sånt gäng igen.
Sen pratade du om, innan vi gick in i sändning här nu, så pratade du om det här med att hur viktigt det är med att det ska vara bra i rutan, så att säga. Man ska vara en person som är intressant för tittarna. Och det är ju du. Men du pratade också om dialekten, att den var viktig.
Ja, jag tror ju att en stor del i att jag faktiskt blev en av de uttagna, det är nog dialekten.
Ja.
Det blir liksom lite variation med alla de här stockholmarna och göteborgarna. Så blir det lite, ja men det händer någonting.
Mm. Då var du där.
Ja.
Ja. Och just det här med träning och så vidare. Du är en person som ändå tränar en del ju. I omgångar, förstod jag också. Men du är ändå, så att du gillar att träna och du gillar när det händer någonting sådär. Och det är väl en viktig del också i det, tänker jag, eller?
Ja, men det är klart att det är viktigt att vara fysiskt stark. Men det sociala spelet är ju liksom, det är egentligen det absolut viktigaste. Det är mer som att du är med i ett socialt experiment. Du är en spelbricka i produktionens lilla, ja, i deras spel så att säga.
Ska vi prata om det här med det sociala spelet? Som du sa där är ju egentligen den största delen av Robinson egentligen. Det här med paktbildning och att man ska då liksom, ja, man, det ska ses hur fungerar man i olika grupper och man satsar i olika situationer och så vidare. Var det någonting som du tycker var jobbigt, eller kände du att du var liksom on top of it, eller vad säger man, att du liksom hade koll på det där, eller?
Jag fick ju inte riktigt den starten som jag hade tänkt mig. Jag fick ju starta i gränslandet. Nu var jag bara där ett dygn innan jag kom in i Robinson. Men på det dygnet så hade det hänt väldigt mycket. I alla fall i lag syd, som var det laget jag hamnade i då.
Mm.
Så det kändes lite som att pakten var redan satt. Det var redan klart. Jag blir i utkanten. Alltså hur jag än gör så är jag lite vid sidan av. Mm. Det var så jag kände det i alla fall.
Svårt att komma in då?
Ja, alltså jag kom ju in i gruppen och vi hade ju trevligt. Och det var ju liksom, det är så mycket mer än vad som visas på tv.
Mm.
Men när det verkligen gäller så förstod jag ju att, ja men, måste man någon gång rusta på sina egna så är det väl jag som är på tur. Men det kommer jag inte riktigt ihåg hur det blev, men ja.
Mm. Ständig gnagande oro för att jag åker härnäst.
Ja men lite så, sist in, först ut.
Mm.
Och det var ju också de första tävlingarna, så skulle de ju ställa 3 stycken. Så att precis när jag hade kommit in och vi skulle tävla så fick ju inte jag vara med och tävla. Jag blev ju liksom bortrustad av gruppen. För att de vet ju inte vad jag går för. Så det kändes lite som att det var... Ja, men det var inte riktigt så jag hade tänkt mig det hela.
Ska vi prata lite grann om slutcastingen? Hur var det? Och hur funkar det?
De ringde till mig. Jag skulle få besked i början på december. 1 december, som är en söndag. Vi ska ha släktkalas hemma. Ska precis börja äta och då ringer de från produktionen. Och jag bara, oj, det här måste jag ta. Säger till släkten att ja, men det är från jobbet. Mm. Jag måste ta det här. Ja, och då så säger de ju då att... ja, men fråga lite hur jag tyckte att intervjun hade gått. Om jag fortfarande var intresserad och sådär. De pratar liksom runt det. Jag bara, säg vad ni vill istället. Och jag är ju jätteintresserad såklart. Så att då, nej men då så sa de att, ja, men att jag är vidare till slutkastingen. Vilket skulle vara vid 4 olika tillfällen i Stockholm i mitten på december. Varav man får 1 tillfälle då.
Okay.
Så frågar jag ju, och det frågade jag även när jag var på intervju, hur många har blivit kallade till intervju och hur många är vidare till slutkastning. Men de svarar ju inte på någonting. Utan de bara, det får du räkna ut själv, eller vad tror du själv? Så.
Okay.
Men jag tänkte ju då att, ja men är det 4 olika tillfällen, det är 4 arbetsdagar. Ja men vi säger att de kanske har 25 personer varje dag. 100 då.
Mm.
Och så brukar det ju vara med 20-25 stycken per säsong. Jag bara, ja men 25% chans kanske. I vilket fall så åker jag upp till Stockholm. Det är på ett hotell. Man fick absolut inte prata med någon. Man skulle vara där exakt den tiden man hade fått. De tar telefonen på plats. Sen får jag sätta mig bakom ett draperi. För sen så ska man ju gå in i 4 olika rum då.
Mm.
Så det är kanalen, alltså TV4. Jag vet inte egentligen vilka personer det var, men de... som jobbar för TV4 helt enkelt, och Robinson.
Okay, ja.
Ja. Och så blir man ju matad av frågor. De bara, ja men vi filmar här. Ja men det går bra sådär. Och så blir man ju matad, massa frågor. Sen får jag träffa läkare för att kolla. Dels har man ju fått ett papper innan där man ska fylla i liksom hälsostatus typ och sådär.
Mm. Mm.
Och så har man psykologsamtal. Och sen får man ju träffa produktionen. Och då var det ju samma kille som jag hade på intervjun. Mm. Och så några till då.
Mm.
Så då sa jag till honom lite så här. För det sa jag första intervjun. Bara, ja men då hörs vi i december då. Han bara, det kan jag inte lova. Jag bara, jag sa ju att vi skulle ses igen. Så jag gick in och var ganska självsäker liksom. Ja, och sen blir, ja men man matad med frågor. Hur man är i olika situationer. Vilken plats man tar i en grupp. Ja men, om man har lätt eller svårt för att samarbeta.
Mm.
Hur...
Mm.
Ja, allt möjligt helt enkelt.
Mm. Återigen, det sociala spelet är ju viktigt här då, i frågorna.
Ja, det sociala spelet känns som att, det kändes redan från start som att det är viktigare än
någonting.
Det fysiska liksom.
Ja, ja. Men om vi då går vidare här nu då.
Mm.
När du hade gjort den här så åkte du tillbaka hem.
Ja.
Hur lång tid tog det innan du fick besked sen då?
Ungefär 10 dagar ungefär.
10 dagar.
Ja.
Mm.
Och det värsta vet jag inte, men jag fick ju den första dagen i Stockholm Och då kände jag att de kanske glömmer mig. Även om det är på film, men liksom att ibland, det kanske är bättre att vara någonstans i mitten så man inte glömmer bort de första. Liksom.
Mm.
Fast det spelade ju ingen roll för att jag...
Du var ju klar ändå.
Jag fick ju vara med.
Och när du då fick beskedet, då blev du ju glad som du sa. Du
ska... Jag ringde till min chef och bara skrek rätt ut. Nu måste du ge mig tjänstledigt!
Och då var det inga problem ju.
Nej.
Eller? Mm. Men då fick du ta med någon sak också.
Ja, precis. Man har ju en personlig sak. Och många tror väl att det är det första man tänker på. Det är det jag tar med mig. Så är det inte. Utan man skickar in en lista till produktionen med 5 saker i den ordningen man kan tänka sig att ta med sig sakerna. Mm. Och jag började med så här, morgonrock, påslakan, filt. För jag har ju sett väldigt mycket på Robinson. Och känner, alltså, jag vet ju att det är skönt att ha någonting. Man har ju väldigt lite kläder, så det är skönt att ha någonting och liksom svepa om sig med.
Mm. Mm.
Så. Men det var ju nej på alltihop. Och så fortsatte det. Kom jag med lite nya förslag. Men det var nej där också. Så var det ju en kompis som vi skojade lite. För vi sa först bara luftmadrass. Men ingen idé att skriva med för det är för bekvämt. Det kommer du aldrig få. Bara, men ta med dig en matta och ligg på då. Jag bara, en trasmatta då? Eller? Ja, men du vet, så här, skojar vi lite om det. Jag bara, okej, jag skriver väl med. Vi tar en trasmatta. Och givetvis så blev det trasmatta.
Det fick du ta med, ja.
Ja. Men det jag inte hade räknat med var ju att de skrev att han inte fick vara större än 50x60 cm, vilket är som en lite större dörrmatta typ. Vad ska jag med den till, tänkte jag.
Mm.
Men ja, då var det ju redan klart, så det fick ju bli så då.
Hade du någon användning den här mattan? Hur mycket användning hade du för den, ska jag fråga?
Ja, men först var det väldigt skönt att ligga på den.
Mm.
För du hade den ändå, alltså det täcker ju absolut inte hela kroppen, men lite runt svanken, ryggen, kunde du ju ligga på den. Sen är det ju, det regnar ju ganska mycket. Eller det kommer ju liksom så här stört skurar. Och då var det ganska skönt att ha den här mattan att sitta på, för allt är ju blött.
Mm.
Sen kan man ju också ha den och vifta med, du vet när du ska få igång elden så är det bra att fläkta lite. Så att, ja men det blev bra, sen kunde man rulla ihop den som kudde.
Det blev
ganska bra.
Mm.
Men det var inte så att det var givet innan att bara, det här ska jag ha min trasmatta till. Utan det var sånt där jag kom på under tiden. Liksom.
Mm. Ja, en lustig grej ändå som blev bra till slut där då.
Ja.
Ja. Du, sen när ni gick i land där och den här overkliga känslan berättade du om också innan vi gick in sen här. Att kliva av där och sen så få reda på vilka som var programledare och vilka som sådär hela biten då. Mm, men ta det lite grann här nu också, alltså just den känslan att kliva på en där och ta in hela upplevelsen. Går det att sätta ord på det ens?
Nej, men alltså det är ju svårt. Vi fick ju först, jag visste ju från vilken dag jag skulle vara tillgänglig. Men jag tror att det var nog inte ens en vecka innan jag åkte som jag fick flygbiljetter och visste vilken rutt jag skulle göra och sådär. För folk flög, ja men några flög från Arlanda, några från Köpenhamn, jag flög från Landvetter.
Mm.
Och så fick vi väldigt så här strikta, vet du, restriktioner. Vi fick inte prata med någon. Fick inte ta kontakt med någon på flygplats, på flyget, absolut inte prata med någon.
Oj.
För att man inte ska börja bilda pakter och...
Shit, är det så?
Om man misstänker att någon annan, det där är nog en deltagare, men man satt ju ändå där på flygplatsen och bara, det där, hon ser ut att kunna vara med. Och det var faktiskt en som jag såg som var en deltagare som jag misstänkte.
Det var så?
Ja.
Okej.
Sen när vi väl kommer på plats till Filippinerna, jag bytte i Turkiet, då hade man ju liksom, man har en deltagaransvarig som man har kontakt med hela tiden via telefon då.
Mm.
Som skriver typ, nu ska du gå dit och man skulle liksom så här, nu har jag kommit på plats först, nu har jag kommit till Landvetter, nu är jag i Turkiet, nu är jag i Manila, sådär. Och då var vi 6 stycken som samlades i en grupp i Manila. Skulle åka och sova på ett hotell där. Vi var inte där med en typ 8 timmar. Och då fick vi inte heller prata med varandra. Men vi åkte ju i en sån här minibuss ihop. Men vi skulle vara, det var under tystnad. Försökte man säga någonting så var det en sån här deltagare som var bara, får inte prata. Och på hotellet fick man heller inte lämna sitt rum. Man fick liksom inte ta kontakt med någon. Och såg de att man gjorde det, ja men då är det ju raka vägen hem.
Aha, okej. Okay.
Så, och sen dagen efter så åkte vi inrikesflyg till El Nido. Det tog väl typ, jag vet inte, 1,5-2 timmar. Efter det buss i nästan 5 timmar ut till typ ingenstans. Och där var vi på, ja, det kallas hotell, men jag vet inte om jag, det var väl ingen hotellstandard direkt. Där alla fick varsitt rum då. Mm. Och sen visste vi ju inte, är det imorgon vi ska åka ut till ön? När börjar det? Är det om 3 dagar? Är det liksom, ja, man fick information längs med
vägen.
Ja, precis. För det är mycket så här säkerhetsgenomgångar innan. Lite så här vad som är farligt, vad du får äta, vad du inte får äta. Djur man ska passa sig för, växter som kan vara farliga om du liksom får en tagg i dig. Mm. Eller, ja, så där.
Och sen hur lång tid innan ni åkte ut dit sen då? Ifrån hotellet, inom parentes.
Jag kommer inte riktigt ihåg hur många dagar jag var på hotellet. Kanske 3-4 var det nog.
Mm.
4 var det nog.
4 dagar, ja.
På kvällen så säger, för vi frågade till dem, är det imorgon vi ska åka? Nej, jag fick inget svar. Men sen hon då som hade hand om oss, sen så sa hon så här att ja, ikväll så kommer jag komma och samla in alla mobiler. Och då förstår man ju att imorgon är det dags liksom.
Okay.
Ja, och då på morgonen blev väckt jättetidigt. Och så fick man ju sin frukost och så bara, det här är det sista jag kommer äta på jättelänge.
Oj, 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 oj.
Och sen så samlades vi ju på ett ställe, vi fick åka buss, eller ja, minibuss då. Och så samlas vi på en strand och så kommer ju liksom en efter en och så radar vi upp oss och så kollar man, ja, 18 stycken är vi som står här.
Mm.
Och så kollar man ju in alla bara, shit, den där såg stark ut, eller oj, hon såg farlig ut, eller... Ja, man får ju liksom en så här första intryck av personer genom att bara
titta på dem.
Titta på dem.
Ja.
Så som minnen ser ut, en tisdag över skolans kommunala korridorer. Klockan 4 i oktober, strax innan det mörknar. Och det luktar från bespisningen av halvhjärtad husmanskost. Och löven ligger klistrade mot marken.
Ja, jag sitter här och pratar med Ann-Helene Svan som då har varit med i Robinson. Och spännande, ni har ju tidigare här hört då hur det var upplägg så att säga inför och själva avstigningen av båten och så till platsen så att säga. Men om vi då fortsätter det här med det sociala spelet som jag är fascinerad av, och det är väl många som är där som tittar på Robinson såklart, för det är ju en så stor del av det. När märkte du av det? Var det med en gång eller att det var liksom, det var igång med en gång så? Paktbildning och det sociala spelet där.
Ja. Alltså mitt första dygn hade jag ju på Gränslandet. Där var det mer att vi, ja, men vi typ stöttade varandra. Alla var ju lika besvikna över att ha hamnat, ja, där. Då var vi mer, det var liksom inget paktande, utan det var mer att nu gör vi det bästa av situationen. Men sen när jag kommer till Lag Syd, då förstår jag ju att det här är redan igång. Spelet är igång. Och då kände jag väl lite att fan, jag kom för sent.
Mm.
Och det var ju väldigt mycket, alltså man var ju, vi hade ju trevligt och sådär, men man märker om några går iväg och pratar eller några är borta lite längre och ska gå och hämta ved, men de är borta så här ovanligt länge, då förstår man, nu har de pratat. Ja, men man märker av det.
Mm. Är det någonting som sätter sig i huvudet på en, att det blir som en liten... Ja, du förstår vad jag menar, att det är någonting som är en tagg i en liksom hela tiden, att man tittar extra mycket på tecken och olika så här, kanske tecken eller att de går iväg och så.
Ja, speciellt när det var vissa personer som gick iväg, vissa kombinationer, så visste man att nu snackas det taktik.
Mm. 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 Men alltså, det sa jag tidigare också här innan, att innan vi gick in i sändning, eller när vi pratade här, att man måste vara ganska stark psykiskt för att klara av en sån här grej. För det är ju lite nedbrytande, tänker jag, hela den mentaliteten. Eller hur känner du inför det?
Ja, alltså man kände ju hela tiden, vissa av dem som man pratade med, så blev man så här, fiskar de bara information eller är de trevliga på riktigt? Är det här, man visste liksom inte, är det här äkta vänskap eller är det bara på låtsas? Är det bara för spelet? Det var lite så här, man visste inte riktigt vart man hade en del av personerna.
Det blir ju en ansträngning, såklart.
Ja, det var ju, ja, men jättekonstigt, det går inte att beskriva.
Mm.
Sen blev jag väldigt avstängd snabbt. Och det är jag förvånad, för jag är ju en person med väldigt mycket känslor i vanliga fall.
Ja.
Jag är liksom, ska man tävla, då är jag så jäkla taggad. Förlorar jag så blir jag så förbannad, och vinner vi så blir jag ju så glad, så jag nästan blir så här retligt glad. Och, ja, men jag är en ganska känslo...
Och tävlingsmänniska.
Och tävlingsmänniska, verkligen. Men här, det var som att, alltså ju mer tiden gick, det var som att det som är jag, det bara stängdes av. Man blev helt avtrubbad, och jag vet inte om det har att göra med, eller det har det ju uppenbarligen, att man inte fick någon näring. Du äter kokos och dricker vatten liksom, det är det du lever på. Och sen är ju jag, ja men jag är ju snusare i vanliga fall. Och jag tror ju nu i efterhand, jag tänkte inte så mycket på det då, för det gick väldigt bra utan snus. Men jag tror att det egentligen var abstinens jag hade de första dagarna.
Förmodligen på den.
Ja.
Ja. Tänk egentligen, ganska intressant är det att flera saker som utan mat och utan så här som är snus i ditt fall, hur det kan göra så att det liksom trubbar av. Och glädje och sånt där. Hur var det med det då, tänker jag? Både det här med glädje och sorg och så vidare, var det också avtrubbat eller?
Alla känslor var avtrubbade.
Alla känslor, ja.
Jag var inte sådär glad och sprallig, och jag är ganska så här fnittrig av mig, du vet. Skrattar åt mina egna skämt, och jag, ja men så här, ja men jag har nära till känslor. Men det stängdes av, och det var så märkligt. Eller man undrar liksom, vad är det som händer med mig egentligen? Varför känner jag så här?
Var det något ni pratade om?
Ja, och vi hade ju olika... Alla sa ju... Men någon blev ju istället extra känslosam. Någon var väldigt längta hem och var väldigt ledsen och nära till tårar. Och, men jag kände mer att jag blev... Och no, eller jag blev ju mer avstängd. Sen var ju någon som kanske var lite mer förbannad, lite mer konfliktsökande kanske. Och då tänker man att det var det för jävla jobbig person. Men det var väl den personens sätt kanske att reagera på...
Ja.
Det här, utan mat.
Du sa också det att filmteamet var ju där dagtid. Men på kvällen så åkte de iväg, och då hade ni en egen liten kamera.
Ja, precis.
Och varför hade ni en egen kamera där då?
Ja, men där vi skulle ju filma om det hände någonting på kvällen. Vi tänker, det kan ju vara vad som helst. Liksom, att du ser något läskigt djur, eller vi... hitta något speciellt att äta, eller ja, men vad som helst. Om vi inte har filmat det, då kan vi heller inte prata om det dagen efter när teamet kommer, för då har det ju aldrig hänt, för det finns inte på film liksom. Så att om vi hade någon diskussion och så, då var det viktigt att vi tog fram den här kameran.
Gjorde ni det ofta?
Men vi var ganska dåliga på det. Vi fick ganska mycket så här att de är mycket bättre på det i andra laget. Men man orkar inte. Det var ganska skönt när de åkte hem. För det var ju under dygnets ljusa timmar. Det är ju så i Filippinerna. Vi har ju ingen koll på tiden. Men ungefär att det är 12 timmar ljust och 12 timmar mörkt.
Ja.
Ungefär.
Ja.
Så att när mörkret kom, när det började bli mörkt och de åkte hem. Det var ganska skönt. För det blev liksom så här, nu kan vi vara oss själva.
Ja, såklart. Ja.
Ja.
Ja. Men då på kvällen där också, lite intressant det där tycker jag nu, att kunde ni då, ni slappna av så lite grann, kunde ni prata med varandra på ett annat sätt då än när filmteamet var där? Eller var det fortfarande spänt liksom?
Nej, men det var ju spänt ändå. Eller det... Jag tror att om du frågar alla oss i laget så har vi nog olika upplevelser om hur det var. Det är olika hur man själv upplevde det liksom. Men det blev på något sätt lite mer avslappnat.
Ja.
För man märker ju, och det märkte man också ju mer tiden gick, de vill ju att man ska göra bra tv. Det är mycket så här, kan du göra om det där? Kan du säga det en gång till? Kan du gå dit istället? Och så gör du samma sak en gång till. Alltså, det är inte så att man får repliker, det är inte så att det är regisserat, men det är ändå lite styrt om vad de vill att man ska prata om och lite vad man ska göra och sådär. Hade jag inte tänkt mig riktigt innan att det skulle vara så mycket så.
Nej, just det. Okej. Okay. Nu får inte du berätta. Såklart, du har skrivit på kontrakt och grejer, så du får inte prata om hur det går framöver. Men så här i efterhand, om du tittar tillbaka när du ser på det nu, vad känner du då när du tittar på det? Vad är din liksom spontana reaktion när du ser hela upplägget och så vidare?
Ja, men om jag ser till mig själv så tycker jag ju att dels vilken jäkla dialekt jag har. Och vilken fruktansvärd hållning, kunde de inte sagt till att sträck lite mer på dig. Jag sitter ju liksom framåtlutad som en säck potatis typ. Alltså det är fruktansvärt. Men sen är det också väldigt roligt att se vad de andra har sagt om mig som jag inte har vetat innan. Man vet ju inte när andra går iväg i synk eller de går iväg och pratar vad de säger. Mm. Sen har det ju än så länge varit ett par förhandlingar i alla fall, tror jag. Och då när de kommer tillbaka och har varit iväg på förhandling, så säger, som sist var det Kevin då, så säger han en sak att ja, men det här hände och sådär. Så blir man så här, kan jag lita på det här eller händer det något mer? Men nu efteråt, när jag har sett på det, så förstår jag att okej, men han pratade sanning hela tiden. Mm. Det är också såna här twister som man kanske inte själv vet om. Mm. Som typ, om vi förlorar, var det en läggmatch? Precis. Det vet inte jag.
Nej.
Men än så länge så verkar det inte ha varit så i alla fall.
Nej. Ni är ju några stycken som träffas efter också nu, sa du.
Ja, vi hade en återträff i Stockholm för några veckor sedan.
Ja, precis.
Och sen är det väl en del som har blivit lite tajtare. En del har nog sett mycket så. Ja. Men jag känner ju att det är nog ingen som... Det är inte så att jag har fått vänner för livet. Mer att vi har varit med om det här ihop. Men inte så att jag känner att...
Du måste hålla den kontakten liksom.
Nej, jag känner att jag orkar inte det.
Nej.
Och det var också lite speciellt nu när vi träffades hela gänget. Någon har jag träffat innan så, men nu när vi träffades hela gänget igen, nästan alla då. Och så gick några och så här, några stod och viskade lite, så blev jag så här, vad pratar de om nu då? Jag bara, just det är inget spel längre. Nej. Det blev liksom på ett helt annat sätt.
Du gick in i rollen
ja.
Där.
Ja. Ja, och det var fler som bara, nu står de och paktar. Jag bara, fast just det är över. Det är ja. Över nu.
Ja. Vilket psykologiskt spel det hela är.
Ja, det är det verkligen.
Shit alltså. Ja, det är intressant att höra dig. Och just det här att få en inblick som du nu berättar i behind the scenes, så att säga, hur det är. Men om vi fortsätter lite grann på det temat då, du sa att liksom sådär hur du känner efter, men du ångrar inte att du var med?
Det här var min dröm och det var verkligen, alltså jag är så tacksam att jag fick chansen. Man fick också väldigt mycket. Alltså det bästa egentligen med allting, det var ju att du var helt avskärmad från allt. Du vet, mobiler, tv, alla intryck, alla som hör av sig. Du fick verkligen bara vara. Mm. Och det var så himla skönt. Mm.
Ja, du. Och nu då så här med, när du då sitter här och du har liksom landat i vardagen igen. Blir vardagen lite extra... Blir den lite loj eller lite, inte tråkig, men alltså, hur känner du för vardagen nu, efter?
Men just nu kan jag ju inte säga att den är tråkig, för det är ju nu det sänds. Det blir lite som att uppleva det igen, ja. Fast på ett annat sätt. Du, alltså...
du blir som en betraktare, precis. Ja. Men precis när du kom hem då?
Precis när jag kom hem så var det ganska jobbigt, för jag hade ju sagt att jag var i Kenya. Jag jobbar ju ett resursteam inom LSS och är runt på 14 olika ställen. Mm. Och folk vet ju då att jag har varit borta, jag har varit tjänstledig flera veckor. För att jag har varit i Kenya på volontärjobb med mina kusiners mamma som är läkare. Och hon brukar åka till Kenya och jag har alltid velat följa med henne. Så långt är det sant. Men jag var inte med henne. Och det var lite jobbigt när jag skulle liksom ljuga och hitta på historier om sånt som jag hade varit med om. Som jag inte har... Nu har jag fått historier av henne. Men när man får följdfrågor så blir man så här bara... eller du vet, försökte börja prata om annat och sådär. Så det var lite jobbigt. Mm. Och sen så både fysiskt och psykiskt, alltså kroppen, jag mådde inte bra. Min kokosen var ingen... Det är ingen bra diet för mig, kan jag säga.
Du vill inte ha kokos nu, va?
Nej, fy.
Inte, nej.
Jag kan äta det på en kaka så, men jag skulle ju aldrig liksom sitta och tugga kokos. Det är fruktansvärt. Ja.
Men ris och sånt, har de ju, det hade de ju mycket förr, vet jag.
Mm.
Men det är inte så mycket ris nu.
Det brukar under säsongens gång, så brukar det brukar alltid vara någon gång man får lite ris. Men det, eller vinner ris, eller förhandlar sig till ris.
Mm.
Men det är ju liksom inga stora portioner. Då ska det ändå blandas ut med den där jäkla kokosen. Och det är ju liksom små barnportioner. Alltså bebisportioner.
Hur mycket gick du ner i vikt?
Nu kan jag inte säga hur länge jag var borta. Men på den tiden jag var borta så gick jag ner nästan 7 kilo.
Mm. Det är mycket.
Och det är ju på ganska kort tid liksom.
Ja, det är mycket. Mm. Ja, alltså på väg att avrunda nu. Vad tycker du mer ska tilläggas? Har du något mer du känner? Det här tycker jag behöver tas upp också.
Fast jag tycker ju att om det är någon som funderar på att söka, så sök. För det är liksom ett äventyr som, ja, men det är inget du kan köpa för pengar. Det här är ju verkligen, alltså det, ja, men det är en sån häftig upplevelse. Och det är verkligen, ja, men det är ju helt klart det häftigaste jag har gjort.
Mm. Nu kommer jag kommer sitta som klistrad nu, och jag vet att många gör det och kommer att göra det också. Och så får vi se då. Hur långt det tar dig det här,
ja,
äventyret?
Jag kommer ju inte ihåg.
Nej, jag förstår det. Och det är helt okej. Men vi är med dig på den här resan och du kommer fortsätta titta också.
Ja, självklart.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.